Hur kan man bidra till att alla kan idrotta, oavsett bakgrund? Och hur vågar man starta nya projekt? Hallå, Jakob Wikenstål här. Välkommen till Sportjus podcast. För dig som är helt ny till podden så är det en intervjupodd med perspektiv från idrotten som du aldrig fått höra förut. Vi gör en djupdykning i idrottens värld och intervjuar spännande människor om deras karriärer och liv inom idrotten. Vi tar helt enkelt med dig som lyssnar på en spännande resa bakom idrottens kulisser. Vi gör podden i samarbete med Sportidealisten, idrottsklubbens bästa vän. Få hjälp av en virtuell idrottskanslist eller hitta ditt drömjobb inom idrotten idag på sportidealisten.se. Men nu, låt mig få presentera dagens gäst. Han är konsulenten som älskar idrott och jobbar med hjärtat. Han jobbar till vardags som idrottskonsulent i Oskarshamns kommun hos RF Sisu Småland. Vid sidan av jobbet så dömer han fotboll, spelar innebandy i division 2 och är ordförande i föreningen Idrott för alla. Med det sagt, välkommen till Sportjus podcast, Alvin Borg.
Tack för den introduceringen, Jakob, och väldigt kul att vara här.
Ja, men kul att ha dig liksom live. Du har tagit dig hela vägen hit, så det är väldigt ärofyllt för mig också att du vill komma hit och berätta lite mer om ditt liv och din resa.
Ja, tack så mycket. Det har varit en härlig resa från Oskarshamn ner hit till Malmö. Och trivs väldigt bra här i Malmö. En härlig stad tycker jag, med luften och fått möjlighet att vara nära hamnen här och där det här stället ligger där vi spelar in idag.
Exakt, och vi har gärna, som vi brukar göra när vi har livegäster, att det var på GoTo 10. Så stort tack till er att ni erbjuder en poddstudio, och för andra som vill det så är det bara att komma förbi. Men jag tänkte vi ska hoppa in på mer om dig, Albin, och jag brukar alltid inleda lite mer bakgrundsmässigt när det kommer till kopplingen av idrott. Och då tänker jag lite mer, när du var liten, vad är det första som dyker upp i ditt huvud idag när du tänker på idrott?
Ja, men jag kommer från en stad som heter Flen, som ligger i mitten av Sörmland. Och det var väldigt mycket idrott i tidig ålder för mig. Min pappa introducerade mig hit för fotboll. Det var även ishockey som min pappa introducerade mig för. Och sen hittade jag innebandy inom bordtennisen själv då. Och jag minns tillbaka till en barndom och framförallt fotbollen då. Där jag spelade 7-7 fotboll då. Och jag minns hur jag fokuserade väldigt mycket på att göra mål. Jag skapade min egen tabell, minns jag. Där man kollade då, ja, men vem har gjort mest mål. Och sen så kom man upp till 11-11 i fotbollen då och insåg att oj shit, nu är det offside. Nu är det svårt att göra mål om man fiskar. Så att då gjorde jag reflektionen att ja, men det här blir svårt. Och senare blev jag målvakt då i fotbollen då. Och då minns man tillbaka också till en händelse som var speciell då, där jag började stå i mål i fotbollen. Och det var som så då att jag inför en fotbollsmatch skulle iväg på matchen, men kände inte riktigt att jag ville på matchen. Så min pappa då var tvungen att påminna mig att nu är det match, nu är det match. Och jag minns att jag satt där på studsmattan och funderade verkligen om jag ska verkligen på den här matchen. För jag var nervös inför att stå i mål, för det är ju något annat. Men 5 minuter innan match så dök jag upp och stod i mål. Men jag kan bara tänka mig hur mina lagkamrater hade det då, när man funderar på kommer han eller kommer han inte. Så dök jag upp där och stod i mål. Och sen har jag stått i flera år då, men valde här inför den här säsongen att lägga ner den karriären och satsa på domarkarriären istället då.
Då har du ju ändå hållit på med fotboll en väldigt lång tid, vilket de flesta droppar av redan under tonåren kan man ju säga. Jag tänker på just 11-manna. Och ja, det dyker upp offside där, så är det ju liksom. Och där har det hänt en hel del genom regelverket de senaste åren för ungdomsidrotten så. Men jag tänker på just, du var forward, du älskade att göra mål, och sen helt plötsligt så tjuff, nu är du i målet istället, ska rädda de där skotten. Hur kom det sig?
Ja, hur kom det sig? Det var väl så att när man där gick från årskurs 9 till 1 på gymnasiet, så kom puberteten in. Jag blev lite längre. Jag hade en brorsa, vi spelade alltid, men mål till mål så att säga. Vi hade en trädgård där vi spelade och det var kul att göra mål, men det var också kul att rädda bollar ibland. Så att jag kände det att när det inte fanns någon riktig målvakt i laget, så kände jag att men den posten kan nog passa mig. Jag gillar inte att sitta på bänken, utan jag vill vara med och påverka. Och målvaktsposten, den är verkligen så att man är med och påverkar. Både i, ja, för det mesta förhoppningsvis då, i bra riktning, men det kan ju också vara så att ett misstag syns ju. Och jag tycker om den pressen, så jag kände att det kommer passa mig bra. Och det gjorde det också. Jag blev ganska bra i mål tycker jag.
För det är ju väldigt ovanligt att man börjar liksom sent att vara målvakt, så det är ju häftigt på så sätt. Det kanske var därför du hållit på så länge, för att du började senare med just målvaktsrollen på så sätt. Men jag tänker på också att du har gjort andra idrotter, och är det någonting som du har fortsatt med också, eller just innebandyn då och fotbollen som har varit något som du alltid hållit på med?
Ja, så är det ju. Och sen så när jag bodde i Flen nu då efter Bosön där 2018, så min morfar intresserade mig för bordtennisen. Och det var ett roligt då. Morfar då, över 70 år gammal. Och jag då i min ålder 24 då, och få möjlighet att spela bordtennis tillsammans med han. Det var ju väldigt roligt att åka på seriematcher och så vidare. Och också få göra någonting annat. Om vi ser på de andra idrotterna, det vill säga fotboll, innebandy och ishockey, så är ju lagidrotter. Bordtennisen, när man står och möter där en 12-årig kille som lirar 5 gånger i veckan och som tränar rejält och vill bli någonting. Och så kommer jag där som kanske inte har den där slagen, men har andra delar. Exempelvis då kanske jag har en mognad i spelet och så vidare. Så att det var väldigt lärorikt att få möjlighet att spela bordtennis också. Och det känner man ju idag då när man spelar mot kompisar och så vidare, att det är en fördel att man har spelat bordtennis ändå. Det är roligt.
Ja, men jag förstår det. Jag kan väl bara instämma. Och det är väl lite varför vi gör det här, för att lyfta upp de olika tankarna och möjligheterna som finns såklart. Och idag är lite mer fokus på dels att du är ordförande i en förening idrott för alla, men också att du är idrottskonsulent. Mm. Jag tänker vi kommer gå både lite fram och tillbaka, men jag tänker vi ska vara lite mer på ett sätt nutida och titta på lite din roll som ordförande i idrott för alla. Mm. Och för de som aldrig hört talas om idrott för alla, hur skulle du själv liksom presentera det?
Ja, precis. Hur skulle jag presentera det? Bra fråga, Jakob. Först och främst så skulle jag vilja gå tillbaka i tiden då, och då handlar det om julafton 2019. Och jag får ett sms på telefonen från en tjej som heter Ella Maliassim, som jag varit tränare för tidigare då. Och hon skriver: varför finns det ingen fotboll för tjejer i Flen, i tätorten? Och hon är av sig på julafton och ställer frågan: kan man hyra en hall? Och det är ju svårt kanske att göra på julafton, just för att då är det många kommunala tjänstepersoner som är lediga. Och jag sa att det är svårt, men det tog ett tag och vi kom i kontakt med Flens IF, som är min moderklubb. Och vi fick möjlighet att starta upp en träningsgrupp med tjejer då i tätorten Flen. Och detta då utifrån att det var som så i Flens kommun att det fanns bara ett lag som höll på med fotboll för tjejer. Och det låg 2 mil utanför Flen och lite i skogen en bit in, så det gick inga bussar dit, och många tjejer då hittar ju inte till den här träningen. Och då skapar vi då möjlighet att i centralorten Flen, i en gympasal, att man kunde få testa på fotboll för tjejer. Och den vägen kom vi in på sen då och höll igång det. Och sen så ringde en person som heter Kaxon Juki till mig. Det här var då februari 2020 som vi drog igång fotboll för tjejer. Och Kaxon ringde mig och ville stämma av lite utifrån att det var en tjej som heter Silan som tog 120 kilo i marklyft som 13-åring. Hey. Och Kaxon och jag stämde av lite där, hur kan vi hjälpas åt, hur kan vi göra tillsammans. Så det ena ledde till det andra och det skapades då ett projekt som heter Idrott för alla. Och det här var som sagt 2020, mitt under pandemin då. Så att, vi går in på det mer strax, men just det projektet betyder väldigt mycket för mig och är idag en förening då.
Väldigt intressant. Och just Kaxon som du nämnde har vi haft i podden tidigare, väldigt kul, och en klok person som är väldigt kul också att han hjälpte oss att tipsa om dig, Albin. Så det är också lite därför vi sitter här idag, för att det finns många andra personer som tycker du gör ett fantastiskt jobb, vilket vi troligtvis vet ännu mer om inom närmsta 40-50 minuterna här. Men
tack.
I det hela så var det just det bekymret, vilket jag tror det finns i flera ställen runt om i Sverige, av att det finns en sport som man vill göra, men den finns inte i närheten. Mm. Så hur egentligen kan man nu konkret göra ett försök i andra ställen för att skapa en plats där du kan vara lite närmare?
Jag tänker att vi går in på Idrott för alla då igen och på det projektet som skapades där, och där det var 5 stycken olika delar som vi hade i projektet Idrott för alla. Den ena delen handlade om Idrott för alla just, som var en del av projektet, och det handlar ju om att skapa förutsättningar, det vill säga prova på tillfällen där man oavsett bakgrund och förutsättningar får möjlighet att prova på olika idrotter. Det handlade om idrott för tjejer som handlade om att fokusera på tjejers självkänsla och självförtroende. Och där då under 2020 så hade jag möjlighet att ta in två stycken personligheter. Det var dels då Marlene från RFC Sörmland och sen var det även då Emily från Miranda-jouren som kom in och pratade om det här med men självkänsla, självförtroende och så vidare som viktiga delar. De här tjejerna då som var med under den här kvällen fick verkligen möjlighet att fundera kring ja, men vad är det för någonting som gör att jag vill vara en del i en idrottsförening och att man får prata om det. Och sen handlade det också om fotboll för tjejer och vi var inne på det, vad det handlade om. Och där var det ju som så att vi fick över 100 tjejer som kom och provade på fotboll för tjejer och det var ett samarbete med Dunkers IF då, som var den enda föreningen som hade då fotboll för tjejer sedan tidigare. Vi samarbetade med Flens IF och Dunkers IF, de valde att lägga ett träningstillfälle senare då i Flen så att de här tjejerna fick möjlighet att prova på att spela till ett lag också. En tjej vid namn Leila fick möjlighet att spela sin första match och få se hennes glädje som 17-åring då, att hon fick spela fotboll. Hon har älskat det hela livet, men att få spela fotboll med en matchdräkt på, med fotbollsskor och allt vad det innebar, det var helt otroligt faktiskt. Så att det var också en del i det hela då. Och sen så handlade det också om att vi jobbar mycket med en väg in. Och då var det så att vi hade 11 styckna idrottsföreningar som var sugna på att tillsammans då skapa en väg in. Och då handlar det väldigt mycket om nätverket mellan idrottsföreningarna också. Där tror jag att man kan verkligen dra nytta av varandra och få möjlighet att tillsammans då fundera kring okej, vad är det för någonting vi behöver här för att hitta nya målgrupper och att man diskuterar det. Och sen handlar det också om Flens idrottshjärta då, som var ett nätverk mellan företag. Och där hade vi då en start med Lida Gård och en person som heter Hanna Larsson som fick faktiskt årets företagare det året också, häftigt i Sörmland då, och som också var ordförande i ett nätverk då, som heter Forum Flen. Och hon var intresserad av det här också, för hon såg också en vinning i att ja, men får vi möjlighet att tillsammans inom näringslivet och idrottsföreningar jobbar tillsammans mot ett mål där dels då idrottsturismen kan vara en del i det hela också, så kan det bli häftiga saker. Så att vi hade då som sagt 5 olika delar i det här som verkligen kändes som någonting som var väldigt, väldigt spännande som var på gång.
En hel del helt enkelt. Jag tänker just det som du nämner bland annat där med att man förlade träningar i Flen, fast föreningen var ute i skogen lite så, en bit från. Var det de själva då som fick ha folk på plats inne i Flen, eller hur löste man den situationen?
Precis, det var som så att de då som lag valde att lägga en träning i Flen, och det var fler tjejer då från träningsgruppen i Flens IF som fick möjlighet att träna med Dunkers IF. Och det var ju också väldigt kul att se då hur de här tjejerna som spelar i Dunkers IF och som spelat fotboll väldigt länge kunde hjälpa till och vara ett stöd också och berätta att men så här bör man tänka och så vidare. Och vi hade ett nära samarbete med tränaren där då, som heter Lena, som var med också och som ville hjälpa till, för att de såg också möjlighet att rekrytera fler tjejer och börja spela fotboll. De såg ett behov av det, att de började bli fler. Så att det var verkligen en satsning tillsammans. Och sen gjorde vi som så också att när vi insåg att de här tjejerna då som spelade fotboll i träningsgruppen inte hade möjlighet kanske att köpa in material och sådana bitar då, det vill säga fotbollsskor, benskyddsstrumpor, då valde vi att ansöka från Sörmlands Sparbank och vi fick ett bidrag. Så att de här tjejerna då som var med och tränade med oss fick möjlighet att låna skor och låna benskydd, låna strumpor och få se den glädjen också när de fick det materialet. Det var väldigt häftigt att se också. Helt plötsligt blir man verkligen fotbollsspelare också. Det är en sak att springa runt i vanliga skor, men att ta ett fotbollsskor på sig är något annat.
Ja, det blir ju en sorts, vad ska man säga, kostym man sätter på sig och så blir man en helt annan människa av det. Så det är ju otroligt härligt att höra att det finns så många otroliga eldsjälar, men också människor i näringslivet som tycker att och förstår att det gör skillnad. Jag menar, räcker det att man förändrar en flickas eller pojkes liksom syn och möjlighet, så kan det göra sån otrolig skillnad på omgivningen.
Verkligen, och där såg jag också att det blev verkligt för mig att vi har ett jobb att göra inom idrotten här, där de här tjejerna inte hade möjlighet att på samma sätt hitta till träningarna som de som hade föräldrar som kunde köra och så vidare. Så att där var verkligen den här möjligheten då att få gå till träningen och att det skulle vara nära anslutning till skolan också. Utifrån att vi känner inte att man skulle behöva gå hem emellan utan man skulle kunna gå direkt efter skolan. Som en bit också då. Och sen hade vi då turen att ha Ella Maliassin som brann så mycket för det. För det tror jag verkligen var en väldigt stor nyckel i det här. Att Ellan var med utifrån att hon då kände till målgruppen och visste hur man bör tänka. För att där tror inte jag att det alls blir lika bra om jag stått där själv. Utan där var Ellan med och vi kunde rekrytera flera tränare också då, som kände att men jag vill kanske inte spela fotboll men jag kan tänka mig att vara tränare. Jätteroligt var det.
Nej, men häftigt. Och ni har ju också haft ambassadörer för de olika projekten. Kan du förklara lite mer vad innebär att vara ambassadör och hur hittar ni ambassadörer? Vad gjorde de?
Absolut, det var ju så att vi hade ju de här projekten då, idrott för alla, idrott för tjejer och fotboll för tjejer, och vi valde då att fokusera på att hitta ambassadörer som kunde visa vägen och som kunde vara förebilder, det vill säga att man kunde ha någon att se upp till. Och exempelvis då så var ju Ella Maliassim en ambassadör för fotboll för tjejer. Vi hade Sila Merkan som var ambassadör tillsammans med Disa Lindstrand för idrott för tjejer och ville visa vägen där och gå i bräschen för det arbete vi hade tänkt göra där. Och sen så hade vi då fyra stycken ambassadörer för idrott för alla också, där en av dem då var väldigt, väldigt duktig inom dressyr och är det fortfarande på väldigt hög nivå och har ett väldigt stort socialt nätverk när det kommer till sociala medier och så vidare, och ville gå ut och marknadsföra det här utifrån att hon tycker att idrott ska vara för alla. Linn Dolk heter hon, fantastisk tjej, otroligt duktig och målmedveten. Och sen hade vi också då som ett annat exempel Gulled som han heter, som har då en funktionsvariation och som kände att jag vill också vara med och bidra. För det var också någonting vi hade med oss där, att vi kände att men här behöver vi fundera på idrott för alla. Vad handlar det om egentligen? Och då måste vi ha en ambassadör som har en funktionsvariation också som kan visa vägen. Och Gulled är otroligt duktig på att springa. Helt enormt. Och jag själv har sprungit lite men jag hinner inte med han alls. Så det är väldigt häftigt. Och sen hade vi också då Alexander Olinus också. Som är också, och Alexander då, otroligt duktig brottare. Satsar mot OS här 2028 i Los Angeles. Får se om han når dit. Men han hade en paus i sin träning och då valde han att lägga träningspass i Flen utomhus, för att han ville då nå ut till en målgrupp som kanske inte under pandemin då kunde idrotta. Så att vi skapade pass då, Tabata-pass, där vi bjöd in då via Instagram, och det var fler som kom, och det häftiga det här sen blev ju också att det var med många med olika bakgrund som dök upp. Och det som händer när många med olika bakgrunder dyker upp, som man kanske känner till i skolan, men som man inte pratar med i skolan, och helt plötsligt kommer man till en träning och sen så börjar man prata med varandra. Så det var ju en lärare efteråt där som frågade, men vad har ni gjort för någonting? För helt plötsligt börjar de här individerna prata med varandra, vilket blev väldigt häftigt. Och se den också energin som fanns när vi körde det här utomhuspasset. Ja, det var fantastiskt, och Alexander gjorde ett otroligt bra jobb då, att hålla ihop det passet. Så att det var verkligen en inspiratör på så sätt.
Du nämner Tabata eller Tabata, eller hur man nu ska, ja, oavsett vart man nu kommer från så. Men jag tror folk har säkert hört det. Så jag vet inte, kan man förklara vad det är för sorts träning man gör då?
Ja, men det är träning med kroppen. Är exempelvis då gjorde man armhävningar och sit-ups, och sen så sprang man också backintervaller. Så att det var framförallt det som det var fokus på i det här fallet, att hålla avstånd så att man inte hade övningar där man rörde varandra, utan man låg på matta på gräset då och gjorde olika övningar då. Och sen är det en viss sekvens i tid då, som man gör det här och så snurrar man. Så att det var det som Alexander skapade då, och det blev verkligen häftigt i det mötet, och energi som skapades också när man sprang upp på de där backarna. Det var häftigt att se.
Och alla de här projekten fick ju så ett slut under pandemin också. Nu beror det på vad man syftar på i pandemin så, men de fick ju också ett slut 2020. Mm. Varför fick de det när det ändå låter som att här gjorde man liksom många bra saker?
Ja, precis. Nej, men vi hade ju då en styrgrupp som var med i det här projektet också, och där då Flens kommun var med som en part i det hela, och det var ju tänkt att Flens kommun då skulle vara en väldigt viktig aktör i det här. Och det var som så då att Flens kommun då i juni när vi hade styrelsemöte med en person från Flens kommun, berättade att man inte lyckades med en uppgift som hade, som var helt avgörande för det här. Och det var någon ansökan till LEADER, som är då en fond som är europeisk som man kan söka pengar från, för det var någonting vi såg att vi behövde ändå ha en ekonomi runt det här. Och när man inte lyckades med det, då blev det som så att vi kollade på olika lösningar, men kom fram till att tyvärr så går inte det här. Och för mig personligen, eftersom vi höll på med det här från i februari då till juni, så var det ju inte så lång tid under 2020, men det var ändå så att man hade jobbat extremt mycket med. Ett exempel på det var ju att man satt uppe tillsammans med Kaxon då till 1:30 en natt för att vi kollade igenom det idrottspolitiska programmet som tjänstepersoner tillsammans med politiker hade tagit fram då i Flens kommun, och sen så gick vi igenom steg för steg vad vi skulle göra för aktiviteter. Men när det sen inte blev action av det, om man lyckades med det man sagt man skulle göra, så var vi tvungna att lägga ner det. Och som sagt, det var väldigt väldigt tråkigt. Framförallt då för de barn och ungdomarna som var med i de här aktiviteterna och som kände att det här har vi någonting på gång. Så att, ja.
Men det hände ju ändå något ett år senare, och då lyckades man på något sätt skapa ihop en förening av det från alla de här projekten.
Ja, men det stämmer Jakob. Vi valde ju sen då att ett år senare, jag hade flyttat till Oskarshamn och började jobba som idrottskonsulent hos RFCS Småland, så valde vi då att starta upp Idrott för alla som förening. Och där då hade vi en styrelse bestående av olika personligheter, bland annat och Kaxon Juki som vice ordförande. Vi hade även med oss Sandra, Tarek och Jessica då, som andra aktörer som var viktiga i det här. Och vi tillsammans ville skapa en förening där vi hade som mål att skapa meningsfulla aktiviteter. Och det första som hände där var ju att vi fick en fråga från Flens kommun och fritidschefen där om vi har möjlighet att ta hand om ett fik som ligger vid Orresta ö då, som är en badplats. Och det gick ganska snabbt från att vi tänkte att ja, men det kanske vi kan göra till att vi tog ett styrelsebeslut att vi gör det. Och där då så drog vi igång det hela med just Orresta ö kiosken och Orresta ö-caféet.
Och vad har det inneburit? Om man tänker liksom, då har ni i föreningen på något sätt drivit det. Men sen har ni också fortsatt kört på med aktiviteter också.
Ja, precis. Om vi går in på det där 2021 där, och det som hände då med Orresta ö-kiosken var ju att vi beslutades för att göra det. Och då handlade det om att rekrytera personal till den här kiosken, och det gjorde vi då genom att Disa som var ordförande i ungdomsrådet tog kontakt med flertalet personer som kände att men jag vill vara med och bidra här och vara en del av det hela. Och då i början var det inte ens säkert att det skulle vara ekonomiskt, att man skulle få en lön, utan att det utgick ifrån att vi skulle se hur mycket vi kunde tjäna på det hela. Lite senare sen så fick vi ett bidrag från Region Sörmland som gjorde att vi kunde arvodera de här ungdomarna som var med. Men det var 12 ungdomar som var med, och med olika bakgrunder då, dels då somalisk, arabiskt och även då svensk. Så då. Och det som hände under den här stunden vi hade den här kiosken var att det blev lärorikt för dem. Många lärde sig exempelvis att koka kaffe, en sån grej kanske man inte hade gjort, eller kundbemötandet. Vi hade öppet i 6 veckor då, och också så var det så att vid den här kiosken så ligger det ganska nära en koloni, så det blev ett möte mellan äldre och yngre också i det. Så att, ja, det var verkligen en fantastisk sommar. Och ska vi gå in lite mer på vad vi valde att göra för någonting, så var det inte bara så att vi hade öppet en kiosk, utan vi valde att göra saker runt omkring också. Exempelvis det första man gjorde när man kom dit vid 12 var att gå en trygghetsrunda och kolla så att det såg bra ut vid badet. Alltifrån fanns det glas i sanden, ja, men då tar man bort det. Var det så att det hade hänt någonting dagen innan, ja, men då rapporterar man det på kvällen då. Men annars så var det så att man gick också mellan klockan 12, klockan 2, klockan 4, klockan 6, så gick man någon trygghetsrunda och kollade till stället. Och sen hade vi också dagens aktivitet som var en aktivitet där man fick möjlighet att testa på någonting. Det kunde exempelvis handla om ett ninjanät där man fick klättra, eller att man spelade fotboll eller kubb eller något annat. Så vi hade en dagens aktivitet också. Tennis var en annan aktivitet som vi hade också, så man fick möjlighet att testa det också. Så att det inte bara var en kiosk, utan det var någonting mer också.
Hur gick det till sen efteråt när man var klar med kiosken? För det var under 6 veckor, säger du.
Ja, precis.
Vad har hänt efter det?
Ja, vad har hänt efter det? Efter det har det hänt väldigt, väldigt mycket. Det har ju fortsatt och ungdomsrådet i det här fallet då, bestående av 11 stycken ungdomar beslutade sig för att, som ett exempel då, inför julen så ville man då skapa någonting för de barnen och ungdomarna som inte firar jul. Och då valde man då att samla in paket. Och exempelvis, ett exempel var ju då att Matpiraten, en butik i Flen, valde att gå in och det var lite roligt, i som berättade att jag gick där och sen så var det då butikschefen som gick ner och la ner grejer i den här påsen. Och så fick hon det med sig så kunde bli presenter av det. Men sen så hade de också då att man hade kunnat som invånare i Flen samla in då, så att man kände att men det här kan jag ge till någon annan, så samlade vi in de grejerna. Och sen så hade vi då en kväll där man bjöd på pepparkakor och julmust och lite sådana bitar och skapade en trevlig stämning, och också då en jultomte som skapades, en person som heter Maja då, som var jätteroligt att se henne i just den dräkten, men att få möjlighet att få ett paket sen då, så man känner sig delaktig och får möjlighet att känna att men, jag får också ett paket och vad det innebär. Så att det var väldigt många barn som kom dit och kände efteråt att jag fick också ett paket, vad härligt. Så att, det var ett exempel, exempelvis vad ungdomsrådet skapade. Och ungdomsrådet har ju ungdomar med också olika bakgrunder, och det handlar ju om att vi utifrån, att vi utgår ifrån vilka som bor i Flens kommun. Och då är det olika bakgrunder, och då behöver vi också se över hur man kan skapa förutsättningar till det. Det vill säga att man behöver ha personer, tjejer, killar med olika bakgrunder som kan se vad det är för någonting som krävs och vad som behövs för invånarna i Flens kommun, och framförallt ha fokus på barn och ungdomarna.
Är ungdomsråd lite som att det är en styrelse, fast ni är då själva huvudstyrelsen som är kanske vuxna människor, men att det är ungdomsråd är som ett liksom ministyrelse, en styrelsegrupp av ungdomar rakt av?
Det stämmer, Jakob, och i det här fallet då, så när ungdomsrådet kommer med någon idé så går det ju upp till storstyrelsen eller huvudstyrelsen, som man kan uttrycka det då. Och i det här fallet då, så är det ju så att nu har vi valt att göra som så att vi har då en projektplan där det är väldigt tydligt vad som krävs, så att när det dyker upp något projekt från ungdomsrådet så är det väldigt tydligt i vad de tänker sig genomföra för någonting, och om det är så att vi behöver söka bidrag någonstans ifrån eller hur det ser ut. Så att det är också någonting, vi hade en utbildning här under 2022 våren där vi pratar om projekt och vad det handlar om och hur man skapar projekt och också hur man går från idé till handling. Så det är också någonting de här ungdomarna verkligen fått lära sig längs vägen.
Ja, men häftigt. Det är ju det som är intressant när man kan skapa engagemang från så många olika perspektiv, av att liksom de kanske inte kände varandra sedan innan, men helt plötsligt nu så är det med en sammansvetsad grupp som försöker göra skillnad tillsammans, vilket är otroligt häftigt. Och det är väl någonstans därför man ofta pratar om mångfald, att ha personer från olika håll och kanter, för att världen är inte en och samma prick, utan det består av så många unika människor, och när man får dem tillsammans och man har en bra diskussion så kommer troligtvis idéerna berikas mycket mer än om det är bara en och samma person.
Klokt sagt, Jakob, och där har vi verkligen också jobbat med ungdomsrådet och att de har fått möjlighet att lära känna varandra också. Det vill säga att vi har gjort teambuilding-aktiviteter som gjort att de känner att de vet vilka de är. För det är också någonting att innan man kommer på idéer så bör man ju känna sig trygg med att säga en idé. Och i början då så var det tydligt att det var vissa som pratade med en andra. Nu har vi hittat en grupp där många kommer med idéer och det dyker upp idéer mest hela tiden. Så att det är nästan för oss i huvudstyrelsen då att det är lite för många idéer ibland, att vi ska försöka hinna med allting som är på gång. Så att det är jätteroligt.
Ja, nej, men det är intressant, och det lär ju man få se någon sorts uppföljning framöver också, såklart. Du kanske nämner lite hur man kan följa Idrott för alla längre fram i avsnittet, men jag tänker att vi ska hoppa vidare in på idrottskonsulentområdet. Och ja, som nämndes inledningsvis så håller du till Oskarshamn och ja, du träffar en hel del föreningar. Men jag tänker dels lite det här, om man utgår från dig själv, vad är det som gör att du är idrottskonsulent i Oskarshamn? Vad är det som det betyder för dig idag?
Först och främst så måste jag ju gå tillbaka till det jag berättade om 7 versus 7 av fotbollen där, när man gjorde en egen skytteliga och det var viktigast att göra mål. Man kom till insikter sen när man blev lite äldre att det här är ju ett sammanhang som är meningsfullt vid sidan av skolan då. Och sen blev det jobbet också när man fortsatte att idrotta och att få möjlighet att få den. Men delen där man får möjlighet att träffa andra människor och få möjlighet att bildas med dem och vara i omklädningsrummet och sådana bitar. För mig har det varit väldigt, väldigt viktigt utifrån att man får en social kompetens också. Man får lära sig att ibland är det motgångar och ibland är det bättre tider. Så att det är olika där också, och det reflekterar jag över sen att det vore ju jäkligt häftigt att få möjlighet att jobba med idrotten. Och när jag väl sökte Bosön sen då och den idrottskonsulentlinjen där och kom in då, så känner man bara av shit, vad häftigt. Och när man sen då hade första uppgiften, för det minns jag också när första uppgiften kom på Bosön, vad vill du göra för någonting när du går ut från Bosön? Och jag kom fram till att jag vill komma tillbaka till Flen, för att jag har sett att det har hänt någonting från jag var liten till hur det var när jag började på Bosön, och jag vill vara med och påverka det. Så att när jag sen då, när jag gick ut från Bosön och fick den där förfrågan från verksamhetschefen hos RFC Sörmland och fick jobbet, så kände man bara wow, det blev så. Och nu har man jobbat med idrotten som idrottskonsulent här, och tiden går ju så fort. Jag tror jag närmar mig 4 år någonstans där. Ja.
Ja, men det är häftigt och intressant att höra just den med hur det var på Bosön där, att ni skulle tänka på de bitarna redan då. Mm. För jag tror det är rätt viktigt att börja liksom fundera själv vart man ska. Och att det kan se sig olika ut. Mm. Och nu har ju du varit med om en pandemi. Mm. Som väldigt många av oss såklart har. Mm. Och jag tänker just på idrotten som där har varit, du var inne på lite innan när man gjorde träningen med Gustafsson till exempel. Att det får inte vara närkontakt, utan man måste göra sånt som separerar.
Exakt.
Men då har det ju också varit satsningar som har ju försökt vara med och bidra till någon positiv återblick, eller inte återblick, men att man försökte göra något tillbaka till idrotten efter pandemin nu och liksom så här, okay, men hur får vi tillbaka engagemanget, aktiviteten och allt det här. Och då bland annat så finns det en satsning som du varit med om som kallas Återstarts Boost. Och ja, kan du berätta liksom mer om det och varför det har varit viktigt för dig och varit en del av det?
Absolut, det var ju så då att när restriktionerna försvann här under 2022 så såg jag ett behov hos idrottsföreningarna först och främst att kunna mötas, och då handlar det ju om att man möts i ett forum där man får möjlighet att utvecklas också och ha diskussioner, och jag reflekterar kring det, okej, vad är det för personlighet jag vill få in här? Och då fick jag möjlighet att ha Kaxon Njuke som föreläsare som pratar väldigt mycket om engagemang och skapa engagemang, hur gör man det? Och även då att Ken Kvist kom då, som också varit med i den här podden vet jag, årets eldsjäl, årets ledare 2019, som pratar väldigt mycket om värderingar och vilka värderingar står man för i en idrottsförening och varför det är viktigt. Och det blev en väldigt, väldigt lyckad dag där jag kände efteråt när jag kollade på utvärderingen att okej, vi nådde fram. Det blev en återstartsboost, och det har jag också kunnat följa upp sen när jag träffat de här föreningarna som var med på den här träffen, att man känner att men det var någonting, det var ett startskott på någonting. Man fick en boost och det kändes viktigt och bra att kunna ge dem den förutsättningarna att få möjlighet att få nätverk och få tillbaka den där gnistan, utifrån att det såklart har varit en hel del under pandemin när man funderat över hur ska det bli, och sen då kunna ge dem den där gnistan som sagt, och att det blev någonting. Och nu brinner det väldigt mycket på vissa håll där det är nästan för många idéer samtidigt, så att det gäller kanske bromsa istället. Så att, ja, det är väldigt roligt idrottskonsulentrollen också, att man träffar vissa föreningar som är väldigt sugna på att göra massa saker och man måste bromsa lite för att man kanske känner efteråt att är det verkligen genomförbart allting man vill göra, medan andra föreningar kanske man behöver vara den där som kommer med idén och en idéspruta. Så att det är också roligt i idrottskonsulentrollen att det ser så olika ut.
Ja, men jag kan verkligen förstå det. Det är högt och lågt, och det är klart allt handlar ju om människorna i slutändan och deras engagemang, och vissa behöver lite, just som du säger, support, och vissa behöver mer kanske rikta in fokuset. Men en annan grej som är på väg för dig när det kommer till nu liksom efteråt all pandemi och vad det som har hänt för idrotten lite mer negativt, så är det också så att nu ska du börja engagera lite mer parasport i Oskarshamn. Så är det någonting som inte har funnits överhuvudtaget innan, något engagemang kring det, och det här är något som gör ett lyft? Du kan du berätta lite kort om det?
Absolut, och parasporten har ju funnits då i Oskarshamn, men den här idrottsskolan parasport som nu startar är helt ny och känns väldigt, väldigt häftig utifrån och viktig utifrån att det är ju, som du var inne på, en målgrupp som verkligen blir påverkad av pandemin väldigt, väldigt tydligt. Och jag såg en statistik på det här precis innan jag gick in i poddstudion här, att 62% någonstans där de tappat, och innan dess så var det 80%, så att det är verkligen så att det tappats varje år här tydligt, och då känns det ännu viktigare. Och det är ett samarbete mellan Oskarshamns kommun, RFC Småland och även då idrottsföreningarna, de åtta som är och deltar, och då har vi gått ut med informationen om att det bara anmäla sig till den här idrottsskolan, och då har det varit fokus på F, årskurs F, förskoleklass alltså till 9 då, och vi har fått in 14 stycken som ska vara med här idrottsskolan med olika funktionsvariationer och nedsättningar då. Och det känns ju väldigt, väldigt roligt, och de ska få testa på då 8 olika idrotter. Det är allt ifrån då lagidrotter som fotboll, men också testa på då skytte och även boxning då, som två andra exempel på idrotter de ska få testa på. Varje idrott kommer man få testa på 3 gånger, vilket också känns bra utifrån att man får testa på det flera gånger. Och sen så är det som så också då att vi har valt att ha en sakkunnig som kan vara med och som kan lyssna av vad idrottsföreningen har för behov, och också att de får möjlighet att få en utbildning inför här. Så att vi hade nyligen då en utbildning där också Parasport Småland var med och pratade om vad det är för förutsättningar som krävs. För att här är ju något annat. Det är ju personer med funktionsnedsättningar, och då handlar det om att ha med sig perspektivet. Så att vi har allt ifrån då de som har autism och ADHD, som jag tror många lyssnare känner till vad det är för någonting, till att det är någon som är synnedsatt. Så att vi har ett spektra också på olika delar av funktionsnedsättningar.
Nej, men det är ju det. Det är ju, det finns ju de funktionsvariationer där man inte ens ser av det när du träffar folk. Mm. Och då är det lätt att ta för givet att alla bara fungerar likadant. Men det är ju inte så. Det är ju därför det är fantastiskt att höra att man försöker göra ett ytterligare steg för de som behöver den extra supporten. Mm.
Precis, och där har jag varit väldigt tydlig också mot de föreningar som ska vara med, att det är ett krav, det vill säga att man har signat on, att är det så att någon av de här individerna som är med i den här idrottsskolan Parasport hittar en idrott sen som man tycker är kul, då ska man få möjlighet att utöva den idrotten också. Det vill säga att efter sen så ska man få möjlighet att hitta den idrotten man tycker är kul, för det är ju målsättningen, att man fortsätter med någon av de 8 idrotterna man testat på. Och det känns ju också väldigt, väldigt roligt att kunna erbjuda det då till deltagarna.
Nej, men exakt, och det finns så mycket mer man kan grotta ner det här. Och jag tänker att vi kanske kommer göra ett uppföljningsavsnitt för att höra lite mer uppföljning av det här. Men jag tänker att vi ska hoppa in på lyssnafrågorna, för vi har fått in en del. Och kul. Jag tänker att vi ska få med det också här i avsnittet. Och jag tänker att vi börjar med från Simon Axelsson, som frågar: hur viktigt skulle du säga det är med stöd från vänner och familj för dig själv under din karriär hittills?
Oj, ja, vi har inte varit inne så mycket på familjen och vänner, men det är en väldigt bra fråga, och det är väldigt tydligt för mig att utan min familj och mina vänner så hade jag inte varit där jag är idag. De har ju varit ett extremt stöd, och bara här under sommaren så har jag då, utifrån att jag flyttade till Oskarshamn och flyttade hit själv och känner ingen i Oskarshamn, så har jag då under sommaren fått möjlighet att träffa väldigt mycket familjen och vännerna och reflektera kring det, hur viktiga de är i ens liv. Och bara det där samtalet ibland, att ringa där personen som kan vara min mamma eller min pappa, exempelvis här innan den här intervjun här på väg ner hit, så ringde jag ju dem såklart och stämde av lite och berättade mina tankar och så vidare. Så att, det är klart, de har varit väldigt stort stöd, och morfar och mormor också, som är en viktig del av mitt liv, utifrån att jag är där väldigt mycket och hänger väldigt mycket när jag kan då, när jag är i Flen där de bor och pratar med dem då. Så att, det är klart att de är väldigt, väldigt viktiga, de personerna som är nära. Det tror jag många kan relatera till.
Malin Eriksson Venell har ju haft en hel del dialog med dig, säger hon då, men hon är lite nyfiken på att höra tankar från dig och diskussioner kring ungdomsidrotten bland elitidrottsföreningar. Så tar rimligt i ditt område så har vi IK Oskarshamn till exempel som en elitklubb inom ishockeyn till exempel. Mm. Är det så att det nedprioriteras lite när det kommer till ungdomsidrotten i elitföreningar, är din upplevelse, eller hur ser du på det?
Jag tänker på det. Jag tänker på att de ungdomarna som är med i elitföreningar får mer plats, eller vad tänkte du på?
Ja, det, så som jag tolkar det här så är det att hur man kan arbeta för att ungdomsidrotten inte ska nedprioriteras i elitföreningar. Så det finns en känsla här att den nedprioriteras, ungdomsidrotten i elitklubbar.
Okej.
Är det någonting som du har känt av?
Ja, men tar vi då IK Oskarshamn som ett exempel, så tycker jag verkligen att de har sett över sin verksamhet och blivit lite för stora nu. Det är ju tydligt att de har ju inte tillräckligt mycket istider nu, säger de själva, och det kan jag förstå. De har exempelvis då blivit väldigt mycket större på flick- och damsidan, vi vilket är väldigt, väldigt roligt. Så att det är tydligt att de, utifrån att de har gått upp i SHL och lyckats med det, också har blivit bredare. Sen är det klart att i elitföreningar så är det ju så att det finns ett representationslag, i det här fallet A-laget här, som där det är väldigt mycket fokus. Men jag tycker ändå att de har gjort ett arbete där i organisationen, och exempelvis Arsi då, som är med som junioransvarig nu, där jag har mycket dialog, också är igång och har saker runt omkring på gång också i föreningen. Ett exempel på det är Bra kompis, där de vill komma ut och prata med skolor om hur man är en bra kompis. Så att jag tycker ändå att en sån förening verkligen har tagit ett nytt grepp också, utifrån att man har insett att man är stora och växer utifrån intresse då. Om vi ser på att man är i SHL och vad det handlar om då i ishockeyn.
Ja, och jag tror de flesta har koll på SHL, men jag tänker att jag bara lägger in att det är den högsta serien i herrarnas ishockey här i Sverige. Mm. Men du, vi hoppar vidare med Samuel Sader Tekle, som någonstans ändå kommer in här med highs and lows med ditt vardagliga arbete. Alltså, han tycker det hade varit kul att höra vad du tycker är kul och mindre kul i det jobb du gör varje dag.
Ja, men det är ju som så då att det är väldigt varierat mitt jobb, och det förstår jag att den frågan blir så då. Och ser man på vad som är roligt i mitt jobb, så är det framförallt att träffa människorna och få se deras vardag där de brinner som mest. Det vill säga att på deras ideella tid så får jag möjlighet att komma ut och träffa dem. Jag var här i veckan och träffade på en förening som höll på med jiu-jutsu, och det var jättespännande att få se det. Det var en idrott jag aldrig testat på tidigare. Fick testa på det också. Och samtidigt så bjöd vi några som är från Ukraina och som fick möjlighet att testa på jiu-jitsu också. Jättespännande att få se det då. Och vad det handlade om. Det vill säga mycket självförsvar. Ser man på mitt jobb och vad som är tråkigast med det då, så är det kanske att tiden inte alltid räcker till med allt roligt man vill göra. Det finns så väldigt mycket roligt man vill göra. Men det finns också en förståelse från min sida nu att man har ett visst antal timmar, och de timmarna måste man göra det bästa möjliga. Så att det handlar ju väldigt mycket om planering också. Så är det ju. Men det är väl det jag reflekterar över mest, att man skulle vilja hinna med mer ibland än vad man gör då.
Ja, men jag förstår jag. Och Camilla Kalin, ni fick höra hur ni arbetar för att, vad ska man säga, kanske höja åldern av folk som stannar kvar i idrotten. För just nu så sjunker den jämnt och ständigt i vilken ålder när man är med i föreningslivet, att den sjunker. Men jobbar ni på något visst sätt inom det? Hos er.
Och där tror jag vi kommer in på det väldigt mycket, att, och vi har varit inne på det, vi ser på Idrott Valla, att få med ungdomarna. Det vill säga att ha en dialog med ungdomarna, vad de vill för någonting. Och där är ju ett ungdomsråd en del i det hela, hur man kan skapa förutsättningar till det. Men också då ställa frågor utifrån då, om vi ser på hur man vill ha det inom föreningen. Det vill säga styrelsen också, att man lägger till tydliga riktlinjer att det här vill vi uppnå och det här vill vi lyckas med. Och har man den strukturen inom föreningen, och ledarna vet om det också, och man har duktiga ledare som vet om vad som gäller utifrån styrningen från föreningen, och man utgår ifrån värderingar som idrottsrörelsen har, då tror jag också att man lyckas med att behålla flera. Sen är ju det en svår fråga, och det ser olika ut och det är komplext i olika idrotter såklart, utifrån att det ser ut på ett sätt inom en idrott och ett annat sätt inom en annan idrott. Så att det är klart att det finns inte ett svar på det, men jag tror väldigt mycket på, som var inne på i början, att ha dialogen med ungdomarna och ställa frågan vad de vill för någonting.
Kerim Sejovic, hoppas på att jag uttalade det rätt. För hans fråga är om du skulle kunna nämna tre faktorer som skapar en framgångsrik förening. Vilka är de tre faktorerna och hur kan man som förening arbeta för att uppnå dem?
Ja, jag var inne på det. Den första faktoren tror jag är väldigt mycket att man har en tydlighet i vad man vill för någonting. Och har man en tydlighet i vad man vill för någonting som förening, då skapar man också ett engagemang hos de som är medlemmar i föreningen. Och har man ett engagemang hos de som är i föreningen, då är det ju betydligt enklare att kunna växa också, om det är det som är målet. Men att alla trivs också. Och där tror jag det handlar väldigt mycket om att också ha de här kvällarna där man bjuder på saker och bjuder in. Exempelvis då kanske ha en kväll där man bjuder på mat och visar uppskattning. Det tror jag är väldigt viktigt. Så att det är väl en del i det hela, att man skapar då en tydlig styrning i det hela. Och sen så, om vi ser på den andra delen, så tror jag det handlar väldigt mycket om utbildning. Det vill säga att man jobbar med utbildning mot ledarna och att man har en tydlighet i vilken typ av ledarförsörjningsplan har vi och vad vill de här ledarna som är med i den här föreningen. Det vill säga att det finns ju de som kanske bara vill vara ledare och hjälpa till runt omkring laget, och det är också en slags ledare. Men det finns de också som vill vara med och utvecklas som ledare själva också. Och då måste det finnas en plan för dem också, att man jobbar med dem. Och sen så tror jag också en tredje del som vi lätt glömmer bort i det här är att jobba med vårdnadshavare och informera om vad som händer i föreningen och ha en dialog där och berätta att man som vårdnadshavare också gärna får med och hjälpa till om det är så nu att en ungdomsförening. Och där tänker jag ett exempel att man bör ha många vårdnadshavarmöten. Det vill säga att man har då möten med vårdnadshavare där man informerar om vad som händer. Och jag vet att Johan Fallberg, jag lyssnar på han, en intressant personlighet som är idrottspsykolog, som pratar om att man kanske ska ha upp mot en 40 styckna vårdnadshavmöten. Och det tror jag inte att någon förening har idag riktigt kanske, men att man informerar om att det här har vi träffat på den här veckan, och när det är match då kanske man kan fokusera på antalet passningar inom laget istället för att bara jubla när det blir mål exempelvis. Men då handlar det också om att man har dialogen. Och ett annat exempel då är vad man säger i bilen efteråt på väg hem från match exempelvis, att man säger rätt saker då och inte fokuserar på att ge en 20 för att man gjorde ett mål, som ett exempel.
Ja, men det är lysande. Och jag tänker vi, de sista frågorna här. Ida Kvist frågar 3 huvudnycklar för att ett projekt inte ska stanna som ett projekt utan leva vidare. Du har varit inne lite på det, men ja, kan du uppge 3 stycken, eller kan du liksom ge något exempel på hur man ser till att ett projekt blir faktiskt något vardagligt?
Ja, absolut. Och första steget där tror jag handlar väldigt mycket om att man redan när projektet börjar har en liten plan för hur ska det vara sen framöver. Det vill säga att man har en tanke om att det här projektet kan leda till det här, och då gör vi på det här sättet framöver. Och då kan det ju handla om allt ifrån att man redan tidigt då involverar styrelsen och berättar om att det här projektet är på gång. Och när man har involverat styrelsen i det hela så bör man ju också ha en idé, okej, men då gör vi så här framöver, och då kan det bli en del av den ordinarie verksamheten. Sen handlar det, jag tror att det handlar väldigt mycket om också att informera, och att man informerar om att det här projektet är på gång, det här händer nu, och vi har förhoppningar om att det ska bli ett projekt som senare då kan leda till en ordinarie verksamhet som blir en del av det hela. Och sen tror jag det handlar väldigt mycket om att i projektet också ändra utifrån vilka förutsättningar som blir. Jag har varit med i en hel del projekt med föreningar där man har en tydlig projektplan och man känner att det här kommer gå alldeles galant, och sen kommer en verklighet i kappen och det blir kanske inte allt som man tänkt sig från början, men det blir lyckat ändå. Och också hur man reflekterar kring det och har med sig den vetskapen att det finns en tydlighet i att men vi vill uppnå det här, men vi uppnådde det här. Och att man då också har en fortsättning, som jag var inne på i början där, att det här är nästa steg nu utifrån att vi landar in i det här istället för det som var tänkt från början.
Jag tänker vi tar sista frågan här från Kaxon Juker faktiskt, som vi varit inne på tidigare idag.
Okej.
Vad ser Albin skillnaden är i kommunikationen och relationsbyggandet när det kommer till svenska barn och föreningar kontra utländska barn och föreningar? Kan du ge något konkret kring skillnaden, om det finns någon?
Absolut. Och det jag framförallt ser där då är ju dialogen mot vårdnadshavare som en del i det hela. Där är väldigt enkelt på sätt och vis då, att nå ut till de som har svenska, om man får uttrycka sig så, vårdnadshavare som har svensk bakgrund. Och då handlar det väldigt mycket om att de känner till den svenska idrottsrörelsen, medan de med en annan etnisk bakgrund då kanske inte känner till idrottsrörelsen på samma sätt. Och sen så handlar det också om att förstå sig i vad det handlar om när det kommer till att nå ut till de här individerna. Det vill säga att man kan kanske inte vara på exakt samma sätt mot de som är med en svensk bakgrund som med en annan etnisk bakgrund. Och med det sagt då, så tycker jag att man behöver en dialog kring hur de med en annan etnisk bakgrund vill ha det. Det vill säga att de kommer med andra kulturella saker in i det här. Och då bör man ställa frågan innan man drar igång, hur vill ni ha det? Istället för att säga att så här har vi gjort med svensk bakgrund hela tiden och så här ska ni göra, utan kanske också ha en dialog och ha en förhoppning om såklart att man kan hitta in i den svenska idrottsrörelsen och allt vad det innebär, men också en förståelse att det kan se annorlunda ut och att man måste ha en dialog däremellan. Och vilka förväntningar finns då utifrån vad vill man uppnå med det hela? Så att man också har en förståelse i att när det kommer in personer med en annan etnisk bakgrund så bör man förstå att det kan vara kulturella krockar som dyker upp också.
Klockrent. Och så vill jag bara skicka tack också till Ebba Folkesson Blom. Vi har också haft frågor här från Senai Tekle och även från Marcus Wetterdal, och era frågor har egentligen ställts genom hela avsnittet här. Så stort tack också till er och ert engagemang. Det var jättehärligt att höra många, många engagerande frågor. Men avslutningsvis Albin, hur kan man komma i kontakt med dig eller följa dig?
Ja, men enklast är nog att man mejlar mig, och då tänker jag att då tar jag min privata mejl. Jag finns ju också på jobbet, men albinborg1995@gmail.com, och är via jobbet man vill komma i kontakt med mig så är det albin.borg@rfsisu.se. Och sen finns jag också såklart på både Facebook och Instagram, och på Instagram heter jag Borg Albin och på Facebook är det Albin Borg.
De kommer finnas med just nu i avsnittsbeskrivningen, så att när du bara klickar upp avsnittet och har framför dig så kan du hitta de uppgifterna där och följa eller kontakta Albin för eventuella frågor eller bara följa inspirationen och allt det Albin är med och bidrar till. Men du Albin, vi har nått slutet otroligt nog, men vi kan nog hitta ett nytt avsnitt med en uppföljning framöver, tänker jag. Men verkligen stort tack för att du är här och att du delar mer av din häftiga resa hittills, och den kommer ju bara fortsätta vara fortsatt intressant, så det skulle bli kul att se vad som händer framöver. Vad känner du själv? Är det någonting vi har missat här innan vi helt avrundar?
Nej, men jag måste ju tacka dig Jakob för att möjligheten att få komma hit till den här studion, och jag kollar på tiden här och ser att det har gått en bra tid. Jag bara tänker, hur gick det här till? Det har varit väldigt, väldigt trevligt att få prata med dig och få prata om frågor jag brinner av. Och då märker man ju också att när man brinner för någonting, då går tiden fort. Då tänker man inte på tiden. Och det är väl någonting jag reflekterar över i mitt jobb också, att det är sällan jag kollar på klockan och ser att klockan bara är 12, utan ofta när jag kollar på klockan så är klockan 5-6 kanske. Oj shit, nu är det dags att gå hem. För att jag har väldigt kul på mitt jobb, och Kaxton minns jag när jag lyssnade på podcasten där med dig, så sa jag det, att ställde frågan, upplever man att man lever sin dröm? Och det gör jag, kan jag säga, att jag har möjlighet att jobba med idrott och människor och ha meningsfulla saker på min fritid som jag gör också, så att absolut, jag tycker att det är fantastiskt roligt att jobba med det jag gör, och jättekul som sagt återigen Jakob att få vara med i den här podden.
Ja, nej, men det är sjukt häftigt, och det är vi som också tackar, och vi vill också rikta ett stort tack till dig som lyssnar. Det är otroligt härligt med allt engagemang ni gör, och prenumererar ni inte på podden redan så gör det. Det är bara att klicka på där den spelaren du lyssnar på. Dela gärna till vänner och ditt nätverk, för att jag tror många fler kan få ta del av de här lärdomarna som vi får med oss i varje avsnitt. Och ja, har ni tips på gäster eller sporter, någon sorts vinkel som vi ska ta upp, så bara skicka det. Vi hänvisar främst till vårt Instagram-konto Sportviews Podcast. Vi finns även på övriga, och det är bara att söka på namnet. Men hoppas vi syns och hörs mer på Instagram också. Och som sagt, kontaktuppgifter för Albin finns i avsnittsbeskrivningen. Och med det sagt så hoppas vi att både Albin och ni som lyssnar får en fortsatt underbar dag eller kväll vart ni än är. Och så säger vi så, och säger helt enkelt ciao!
Ciao!